Var gång ett år har gått till ända. Ett gammalt år har tagit slut. Då undrar jag vad som ska hända och hur det nya året kommer att se ut. Ett gott nytt år i alla land. Ett gott nytt år i Jesu namn. Jag tror och hoppas och förstår att ett år med Jesus är ett gott nytt år. Ännu ett år när barn ska födas till denna värld där så många dör. Låt oss förhindra att någon dödas. Visa kärlek och kämpa för ett gott nytt år i alla land. Ett gott nytt år i Jesu namn. Jag tror och hoppas och förstår att ett år med Jesus är ett gott nytt år. Vi väntar på ett fredens rike där Gud är pappa och Jesus kung. Där alla är varandras like. Vår gamla värld är evigt ung. Ett gott nytt år i alla land. Ett gott nytt år i Jesu namn. Jag tror och hoppas och förstår att ett år med Jesus är ett gott nytt år.
Ett riktigt gott nytt år till er alla. Och god fortsättning får man väl säga. Det har ju gått någon dag. Och det säger jag till er som har kommit hit på gudstjänst idag till Fyllsta kyrkan. Och till dig som är med oss på närradion och lyssnar. Vi som medverkar idag i gudstjänsten är Robin Arvidsson, våran pastor som ska predika. Malin Törnvall, Carl-Hugo Andersson och Björn Andersson sjunger tillsammans med oss. Mådin Sander sitter vid flygeln. Lennart Rimmerfors och Göran Bengtsson har hand om ljudet. Och jag som leder gudstjänsten heter Björn Andersson. Vi ska strax överlämna den här gudstjänsten i Guds händer. Men innan så vill jag läsa ett bibelord från Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Ett gott nytt år till alla land. Ett gott nytt år i Jesu namn. Jag tror och hoppas och förstår att ett år med Jesus, det blir ett gott nytt år. Så löd refrängen. Och jag såg att många var med och sjöng här. Det är en gammal känd sång som Ingmar Olsson har skrivit. Vi ber. Tack Gud att vi får komma inför den här stunden. Ett nytt år har kommit. Tack att vi får ha det nya året tillsammans med dig. Och jag vill överlämna den här gudstjänsten i dina händer. Välsigna oss som medverkar. Välsigna de som har kommit. Och jag ber om välsignelse över de som lyssnar på närradion också. Tack Herre att vi får lägga allt i dina händer. Amen. När jag var ung, hade vi ofta såna här nyårskonserter. Och då for man land och rike runt. Och bland annat så var det här. Och det var knöka fullt. Det var konsert. Det var fullt med ungdomar. Vi var i Göteborg, vi var i Jönköping och for runt. Men det jag minns lite speciellt inför de här nya åren, det var just den här lilla, de här minuterna innan midnatt. När man skulle rannsaka sig själv. Man skulle tänka på, ja, hur har det här året varit? Blev det så bra som jag egentligen hade tänkt? Och, ja, ni vet det här med nyårslöften i början av året som för det mesta inte håller, i alla fall inte mina. Så där satt man och tänkte, ja, men nu ska jag bli en bättre människa och jag ska nog bli en bättre kristen också. Så här. Men den här sången som vi sjöng, jag tycker att, som Ingmar skriver, jag tror och hoppas och förstår att ett år med Jesus, det blir ett gott nytt år. Det innebär att det år som har varit, om jag har levt med Jesus, så är det ett gott år. Jag fortsätter bara in i det nya året som blir ett gott nytt år tillsammans med Jesus. Och jag behöver inte fundera på mina tillkortakommande och vad jag har gjort eller inte gjort. Det blir ett gott år om vi överlämnar våra liv till Jesus. Vi ska fortsätta här och sjunga en sång tillsammans. Och det är sången nummer, nu ska vi se, 30, ja. Och den handlar om Guds trofasthet. Även om vi som människor ofta kommer till korta med löften och så här, så det finns en som står vid sina löften. Och det är Gud. Och han är trofast. Och den här sången handlar om det. Gud är trofast, så ljud sången bland Guds folk i forna dagar. Och samma sång som man sjöng för länge sedan, det är samma sång som man sjunger än idag, att Gud är trofast. Så att vi ska sjunga den sången. Gud är trofast. Visst är det en härlig gammal sång? Tycker jag. Nu ska Robby snart predika. Men innan han gör det så ska vi sjunga en sång.
som heter Jag lyfter ögat mot himlen. En sång som egentligen en tacksamhet till Gud för att han lyssnar och för allt gott han ger och för hans beskydd. Tre bra saker tycker jag. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hon mina händer. Du käre Gud som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder. Jag är så glad att få tacka dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet det visst att du ser på mig, och vad jag vill du höra. Tack för allt gott du mig ständigt ger, att känna, älska och äga. Tack gode Fader för mycket mer än jag kan tänka och säga. Skydda mig med din starka hand, du Fader god utan like, och låt mig växa för livets land som är ditt himmelska.
God morgon. Så där ja. Så den här predikan har fått namnet Låt barnen komma till mig. Då kanske ni kan gissa varifrån jag kommer att predika. Jag ska bara låna det här notstället till ett litet slag. Det är från Markus evangeliet 10:e versen. Och om ni vill så kan ni öppna era biblar och slå upp Markus evangeliet 10:e versen. Medan jag bjuder in den helige ande. Himmelske och allsmäktige fader. Vi tackar dig för treenigheten i dig, Jesus och den helige ande. Jag ber dig att ge oss din ande och låt din ande tala genom mig. Öppna upp våra hjärtan och gör oss mottagliga för ordet. Gör oss mottagliga för ordet i Jesu namn. Och det är i namnet Jesus, det underbara, perfekta namnet Jesus, vi ber. Amen. Så, jag har en fråga. Vad tycker ni om barn? Jag menar, tycker ni om barn? Eller är barn mer av en irritation, en last, en börda? Eller är barn en välsignelse? Nu har vi ett barn här som ser sin pappa. I alla fall så var vi på bio och såg Paw Patrol-filmen för ett par månader sedan i Colombia. Vi köpte biljetter och vi satt oss ner inne på själva bioområdet. Det här var då i Bogotá nej, i Via Vicenza i Colombia, i ett köpcenter. Och det ser lite annorlunda ut. Men man går in på bioområdet, och där inne på bioområdet finns det lite olika saker. Bland annat ett café som vi satt oss vid och beställde 2 koppar kaffe och väntade på att bli insläppta. Och tjejerna, de sprang omkring och de var uppspelta. Paw Patrol är ju trots allt Annelies favoritprogram. Och när de sprang omkring här och hade roligt så kunde jag se hur irritationen växte hos en medarbetare. Han gillade nog inte att barnen betedde sig som just barn. En god vän till mig, han var på Cypern med sina små barn just innan den här pandemin lamslog världen. Och det var på en strand och barnen var och lekte i vattnet och på stranden och plaskade och hade roligt. Men det fanns en dam som låg på stranden och solade. Och precis som med den här medarbetaren på biosalongen i Colombia kunde man se att den här damens irritation började växa. Och till slut så skyschade hon barnen. Och hon satte ett finger framför sin mun och hon sa "Shh!" Och min vän sa då till henne, men de är ju bara barn. Så om ett barn inte kan vara ett barn och bete sig som ett barn i ivrig väntan på sitt favoritprogram i filmupplaga eller på en badstrand, när kan ett barn vara ett barn? Det tråkiga och tragiska med de här berättelserna är att jag har sett precis det här hända i kyrkor. Det kan se ut så här. En ung mamma, ett gråtande barn. Hon gör sitt bästa för att tysta ner barnet och hon kanske försöker ta sig längre bak i kyrksalen och ibland hela vägen ut. Och när hon går där så kan hon känna blickar, människors blickar bak i nacken, precis som brännande laserstrålar. De träffar henne och säger, hur vågar du avbryta min perfekta kyrkoupplevelse? Jag kan ge dig ett tips. Ett bra sätt att döda en församling, det är att få föräldrar att känna att deras barn är en börda, en last, istället för en välsignelse. Tror ni att Jesus skulle göra det? Låt oss se. Så ja. Låt oss se vad Jesus har att säga här i Markus evangeliet kapitel 10. Jag kommer att börja läsa i vers 13. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa det till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Så vad tycker du om barn alltså? Är de en börda, en last, en irritation i vardagen? Eller är de en välsignelse? Det verkar i alla fall som Jesus tycker om barn. Det verkar i alla fall från vad vi nyss läste som att Jesus faktiskt älskar barn. Alla färger, former och storlekar, alla barn är dyrbara i Jesus ögon. Han älskar världens barn. Ta dem till mig, säger han. Hindra dem inte från att komma till mig. Jag älskar dem. Jag vill att de ska vara här med mig, säger han. Tillåt mig att säga någonting, bröder och systrar. När vi tror på det här, när vi tror att Jesus älskar världens små barn, vet ni då hur vi kommer att reagera på det där gråtande barnet som jag nämnde tidigare? Vi kommer inte att reagera på sätt som folk ofta reagerar med, att hur vågar du avbryta min perfekta kyrkoupplevelse? Nej, vi kommer att säga prisa Gud. Vi har ett litet barn i vår församling. Prisa Gud att vi som Guds försonade, förbundna folk får ta detta lilla barn till Jesus. Varför pratar jag om det här idag? Kanske ni tänker. Det är inte för att jag tycker att vår församling gör ett dåligt jobb. Jag tycker faktiskt att vi gör ett fantastiskt jobb med att älska nästa generation. I att leda nästa generation till Jesus. Men jag pratar om det här därför att jag vill att ni ska veta att hela församlingsledningen tycker att det är otroligt viktigt att leda nästa generation till Jesus. Jag tror att Gud är nästa generations Gud. Ja, men självklart är han alla generationers Gud. Kollar vi i Bibeln kan vi se gång på gång att Gud bryr sig om nästa generation. Han sänder ut folk att nå nästa generation. Han räddar och bevarar nästa generation av sitt folk. Gud sätter ett högt värde på nästa generation. Så det betyder att vi som kyrka uppskattar barn. Och det betyder att vi som kyrka prioriterar att leda barn till Jesus. Och det betyder att när vi ser barn söka och följa Jesus så följer vi barnen. Vi vill vara en församling som uppskattar barn. Det betyder att barn, de är inte ett irritationsmoment för oss. De är en tillgång. De är en tillgång. En vis man sa en gång till ett gäng fantastiska missionärer att det bästa ni någonsin bidragit med till Guds rike, det är inte församlingarna som ni har planterat. Det är inte bibelskolorna som ni har startat. Det är inte barnhemmet ni har byggt. Det bästa ni någonsin bidragit med till Guds rike, det är era barn. Det är era barn. De är rikets tillgång. Och vet ni vad? Det är sant. Det är sant. Men detta, det hade låtit som absolut dumhet för folk på Jesus tid. Barn, framförallt små barn, de var inte uppskattade. Jo visst, det var bra att ha avkommor. Det var bra att ha någon som kunde ärva huset eller föra familjenamnet vidare. Och när barnen blev lite äldre så var det bra att de kunde arbeta i hemmet eller på åkern. Men små barn var för dessa människor ganska fruktlösa, meningslösa och oanvändbara. De gjorde inget till förmån för familjen. De var helt enkelt inte uppskattade. Det finns ett brev som några arkeologer fann i Kanaan eller just utanför. Och man har lyckats datera det här brevet till år 1 före Kristus. Och det är ett brev från en man till sin havande hustru, eller möjligtvis att hon nyss har fött barnet. Men i brevet står det: om det är en pojke så behåll honom. Men om det är en flicka så gör det jag med henne. Kan ni förstå? Det här var normen, det var normalt. Små barn var inte uppskattade i den kulturen på den tiden. Och små barn hade näst till inget värde överhuvudtaget. Hörsamma judar, de var lite bättre. De gjorde ett lite bättre jobb på att uppskatta och värdera nästa generation. Och det är därför den här scenen i Markus evangeliet finns överhuvudtaget. Om du var en hörsam jude så tog du med dina barn till en helig man och lät honom välsigna dem. Men de uppskattade inte barn tillräckligt, vilket lärjungarna bevisade här i den här scenen. Vad kan lärjungarna ha tänkt i denna stund? Vår mästare gör ett offentligt uppträdande för viktiga människor så att de kan se, uppleva och lära sig. Han kommer att få fler följare och mer stöd för sin sak. Det här är för vuxna, inte för barn. Vad gör de här barnen här? Kan någon se till att de här barnen går härifrån? Vår mästare gör någonting viktigt just nu. Han har inte tid för barnen. Men Jesus, han tänker inte finna sig i det. Han tänker inte finna sig i det. Barnen irriterar inte Jesus. Lärjungarna irriterar Jesus. Jesus är upprörd på lärjungarna, säger texten. Varför? För att de inte uppskattar barnen tillräckligt. Ni skulle bara våga hindra dem att komma till mig. Och sen gör han något som skulle ha sett som motkultur. Han tog dem upp i sin famn och han började välsigna dem. Han började be över dem. Varför? Därför att dessa små barn, dessa barn, de är gjorda i Guds avbild och Gud bryr sig om dem. Precis lika mycket som det viktigaste, mest inflytelserika vuxna människor som kunde ha hjälpt Jesus sak eller ändamål på den tiden. Det fanns ingen som gjorde så på den tiden som Jesus gjorde med barnen. Jesus uppskattar barnen. Och det är därför vi gör det. Barn är små människor gjorda i Guds avbild. De är rikets tillgångar, Guds rikes tillgångar. Så. Och Jesus prioriterar att leda barnen till Jesus. Leda barnen. Och det gör vi också. Vi prioriterar att leda barnen till Jesus. Vill ni veta en sak? En tredjedel av jordens befolkning är under 20 år gamla. En tredjedel. Och är du över 30 år så tillhör du en minoritet. Det betyder att mer än hälften av jordens befolkning är under 30 år gamla. Så är du över 30 år gammal så har du fortfarande en röst. Men du har inte den avgörande rösten. Så framtiden tillhör nästa generation. Så vi måste jobba hårt för nästa generation. Och jag tror att om vi kan nå nästa generation med de glada nyheterna om Jesu död och återuppståndelse, så kan vi förändra världen. Och det här är glada nyheter, att det är så många unga i världen. En studie som jag hittade visar att 95% av människor som bekänner Jesus som frälsare och Gud gjorde så innan de fyllt 30 år. Den här studien är från USA och visar dock bara USAs befolkning. Jag kunde inte hitta någon studie för varken Europa eller Sverige, men jag kan med säkerhet säga att liknande siffror gäller här. Vet ni vad det här betyder? Det betyder att om du blev troende efter den dag du fyllt 30 så tillhör du en väldigt liten minoritet. Det betyder att det vi gör nu, du och jag här, det är bra. Det är bibliskt. Men vi kommer inte kunna skörda lika mycket frukt som våra barn där nere på söndagsskola eller barnkyrka eller tweenies eller tonår och som deras lärare gör. Vi kommer inte ens i närheten. Det de gör, det är mer strategiskt än det vi gör här. Men om vi rustar varandra för att förse den uppkommande generationen med evangeliet, om vi gör det, så är det här också väldigt strategiskt. Det är därför vi har alla dessa barngrupper, det är därför vi har barnkyrka, det är därför vi träffas och umgås med ungdomarna på fredagskvällar. Det är därför vi har massa barnbiblar och pyssel och lär barnen lovsånger. Det är därför vi har vår pastor Josefin som en expert på tonår. Det är därför Tia kommer att predika här den 30 januari. Det är därför vi värderar, uppskattar och applåderar föräldrar som Emily och Kiki som alltid ställer upp och ansvarar för familjegudstjänsterna. Nästa generation är vår mest värderade tillgång. Det betyder något för Jesus. De betyder något för vår församling. Och de betyder någonting för världen. Men det kommer inte att vara lätt. Vi måste vara beredda att jobba hårt. Barnkatekeser är jättebra. Barnbiblar är jättebra. Lovsånger för barn är jättebra. Handdockor är jättebra. Pyssel är jättebra. YouTube-videor kan vara jättebra. Men det är inte tillräckligt. Här kommer tre råd hur vi kan försöka nå nästa generation. Vi måste försöka förstå dem. Sen måste vi försöka översätta så att de kan förstå evangeliet. Och till sist så måste vi vara närvarande. Vi måste finnas där för dem. Så vi måste förstå hur deras värld fungerar. För världen som de växer upp i är radikalt annorlunda än den värld som du och jag växte upp i. Nästa generation har tillgång till och har förmodligen alltid haft tillgång till wifi sedan den dagen de föddes. I genomsnitt så absorberar unga idag 9 timmar av media per dag. De har konstant tillgång till internet. De har all information de någonsin kan önska. Vilket gör dem till väldigt självständiga elever. De säger till oss att de behöver inga mellanhänder såsom bibliotek, universitet, lärare eller föräldrar för att absorbera information, för att lära sig. Eller det är i alla fall vad de tror. De säger att de bara behöver googla det, vad det än må vara. En annan intressant fakta om nästa generation är att de är multinationella. Och vad menar jag med det? Världen krymper. Det är lättare att resa och att flytta från en sida av världen till en annan. Titta bara på min familj. I USA till exempel har det vanligaste namnet i över 300 år varit Smith. För några år sedan ändrades det. Nu är det Rodriguez. Och vi kan se liknande händelser i Sverige där namn från andra länder blir allt vanligare och vanligare. En forskare sa att denna generation som växer upp idag, generation Z, kan vara den första generationen där mångfald är naturligt. Den generationen är också den generation som är mest sexuellt obestämd. Vad menar jag med det? Jo, att generation Z, de vill inte ha etiketter på sin sexualitet. De vill inte bli kallade heterosexuell eller bisexuell eller homosexuell eller något annat för den delen. Och vill de ha någon etikett så hittar de på en egen etikett. Och deras sexualitet kan ändra sig från dag till dag. En annan viktig sak att veta om nästa generation är att det är den mest postkristna generationen någonsin. Och det är jätteviktigt för oss att veta, för om vi ska leda dem till Jesus så måste vi kunna översätta och prata deras språk. För att prata samma språk som den mest postkristna generationen någonsin så måste vi skippa kyrklingot. Vi kan inte använda oss av terminologi om vi vill att de ska förstå oss. Vi kan heller inte anta att de känner till alla bibelhistorier som du och jag känner till eller som vi tror att de känner till. På tonårsgruppen i vår församling i Bogotá så fanns det ungdomar som inte kände till historien om Noas ark. Och jag hade förmånen att vara med på tweenie-gruppavslutningen här i kyrkan. Och jag frågade om det var någon där som någonsin läst Bibeln eller delar av Bibeln. Och bara hälften av ungdomarna räckte upp handen. Kanske av blyghet, för att det var första gången jag träffade dem, jag vet inte. Men vad jag vet är att vissa av dessa ungdomar inte känner till alla bibelhistorier. Det här är verkligheten som vi lever i. Det här är postkristna samhället som våra barn växer upp i. Så vad gör det dig? Det gör dig till en motkulturell missionär. Du är en motkulturell missionär när det kommer till nästa generation. Beakta dem som en annan kultur. Dyk ner i deras värld, i deras kultur. Ta reda på hur du kan kommunicera evangeliet till dem. Kommunicera evangeliet till dem på ett simpelt sätt, men alltid med hjälp av bönen. Jag vet att det här kan verka skrämmande. Och jag vet att det finns vissa av er som sitter och tänker, åh herregud Jesus, hjälp mig. Jag är så långt ifrån att förstå de här ungdomarna. Jag kommer inte att klara av att kommunicera och berätta om evangeliet för dem. Men jag har goda nyheter. Det sista rådet jag gav er var att vara närvarande. Att finnas där för ungdomarna. Underskatta inte det här rådet. Vad säger Jesus? Låt barnen komma till mig. Han vill vara med dem. Många professionella idrottare, de kan missa stora delar av sin barns uppväxt. Och det finns en idrottare, en före detta professionell baseballspelare, Adam LaRoche, eller vi kan kalla honom Adam för lätthetens skull. Han hade en klausul i sitt kontrakt som sa att hans son kunde närvara på träningscentret så länge de inte hade träning. Så all dödtid som de spenderade på träningscentret kunde sonen närvara. Och det gick jättebra till en början, men efter ett tag så ångrade sig klubben och sa att nej, vet du Adam, att din son, han får inte vara här längre. Och då stod Adam inför ett val. Han kunde fortsätta sin karriär som professionell baseballspelare. Eller skulle han välja sin son? För Adam var det här ett lätt val. Han valde sin son. Han gav upp sin professionella karriär. Han gav upp kändiskap och han gav upp miljontals dollar. Hur tror ni att Adams son kände sig? Jag tror att han kände sig ganska så viktig. Och tror ni att om vi bara ger upp tillräckligt mycket, om vi bara spenderar tillräckligt mycket tid med våra ungdomar, att de vill följa oss då? Att de ser att det är värdefulla i våra ögon och i Jesus ögon. Det finns ingen som kommit till slutet av sitt liv och sagt: jag önskar att jag hade spenderat mindre tid med mina barn eller med mina barnbarn. Det är alltid tvärtom, eller hur? Jag önskar att jag hade spenderat mer tid med mina barn eller med mina barnbarn. Den sista punkten. Vi följer barnen till Jesus. Jesus sa någonting som är chockerande. Inte bara för Jesu lärjungar 2000 år sedan, utan även för oss idag. Om vi kollar på vers 15. Jag säger er sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Så vi ska inte bara värdera och uppskatta barnen tillräckligt mycket för att leda dem till Jesus, utan vi ska även följa dem till Jesus. Jesus menar att vuxen självständighet, den är inte välkommen i Guds rike. Han menar att vuxen oberoendehet, den är inte välkommen i Guds rike. När det kommer till Herren så är det bättre för oss att vara som små barn. Det är bättre att vara totalt beroende av honom. Ta våran lilla Gracie, 18 månader gammal. Hon är jättesöt, eller hur? Hon smälter hjärtan till höger och vänster. Men hon har inte gjort någonting för att vara värdig någon slags status i vår familj. Eller gjort sig förtjänt av vår kärlek. Hon har varit ganska så oanvändbar, om sanningen ska fram. Ganska krävande sedan den dag hon välkomnades in till vår familj. Sedan den dagen hon föddes har hon behövt sin mammas närande mjölk var tredje timma. Lyckligtvis har ju det tagit ett stopp nu. Men hon har behövt ta tupplurar innan hon blir för grinig. Hon har behövt badats när hon luktar illa. Och vi har behövt byta hennes dyra blöjor, klä på henne för att hon ska hålla sig varm, rensa hennes näsa när den är för full för att andas igenom, skydda henne från vassa hörn och kanter, se till att hon inte kvävs på små saker som hon kan hitta på golvet, trösta henne när hon är rädd, ta henne till doktorn när hon är sjuk. Om lilla Gracie var utan pappa och framförallt utan mamma så skulle hon inte överleva. Hon är helt och hållet beroende av oss. Och det är utmattande. Bröder och systrar i Kristus. Spirituellt, emotionellt och fysiskt behöver vi vara som lilla Gracie. Det är målet, det är meningen med livet. Meningen med livet är inte självständighet. Meningen med livet är inte att lära de små barnen om vuxen självständighet. Meningen med livet är att vara fullständigt beroende av vår Gud. Han som aldrig blir trött eller utmattad av att bry sig om eller ta hand om oss. Han som aldrig tröttnar på oss. Han som matar oss när vi är hungriga. Han som tröstar oss när vi är rädda eller torkar våra tårar när vi är ledsna. Dina föräldrar kanske är jättestolta att du är en vuxen och självständig människa. Men Herren delar inte deras känsla av stolthet. Var som ett litet barn med mig, säger han. Bli aldrig så pass självständig att du inte behöver mig, säger Jesus. Och tro inte att det kommer att gå. Till sist, låt mig avsluta med den här sista mentala bilden från den 16:e versen. Ju mer jag tänker på den här mentala bilden som jag kommer beskriva till er, desto mer emotionell blir jag, desto mer smälter mitt hjärta. Jesus säger: ta emot Guds rike, om ni vill ta emot Guds rike så måste ni vara som de här barnen. Och sen i vers 16 säger han, och han tog dem upp i famnen och han lade händerna på dem och han välsignade dem. Anledningen till att mitt hjärta smälter när jag läser det här är på grund av vem Jesus är. Kolosserbrevet säger att allt skapades av Kristus och det är hans makt som håller ihop allting. Ditt nästa andetag kan du ta på grund av Jesus. Det här är han som älskar oss tillräckligt mycket för att komma ner till jorden som människa. Det här är han som älskar oss tillräckligt mycket för att leva ett perfekt liv som vi inte klarar av att leva. Och det är han som dog en död som vi borde ha dött. Jesus lämnade inte kändisskap och miljontals dollar. Jesus lämnade evig samhörighet med Fadern och den helige Ande. Han kastade sig framför Faderns fulla missnöje och vrede. Han gjorde det för dig och han gjorde det för mig. Han dog på korset för dig och för mig. Och den här människan som gjorde allt det här, vad vill han göra? Han vill ta oss i sin famn, lägga sina händer på oss och välsigna oss. Jag är en vuxen man. Jag har skägg, jag har egna barn. Jag är äldre idag än vad Jesus var när han dog på korset. Men när jag ser den här sinnebilden, den här mentala bilden, när jag läser 16 versen, hur Jesus håller barnen i sin famn, så vill jag inget hellre än att vara en av dem. Jag misstänker att det kan vara den mest tillfredsställande upplevelsen i hela universum. Jag tror att det är det som är att bli vuxen på riktigt. Att krypa ner i Jesu famn och vara totalt beroende av honom. Kyrkan är kyrkan när vi leder våra barn till Jesus på det sättet. Och kyrkan är kyrkan när vi följer våra barn till Jesus på det sättet. När vi är barn och sätter oss i Jesu famn. Låt oss be. Herre Jesus, tack för den här sinnebilden av ditt jordliga liv. Så att vi kan se hur du uppskattar och värdesätter det som samhället i stort kanske inte uppskattar. Jesus, vi medger att på en bra dag känns det bra att kunna se sig själv som ett litet barn beroende av dig. Men på en dålig dag så vet du att vi tenderar att luta mer åt vuxen självständighet. Så vi ber att din ande ändrar våra hjärtan och gör oss till små barn beroende av dig, till och med på våra dåliga dagar. Gör oss till små barn som behöver dig varje timma och varje dag i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Tack Robin för det du har förmedlat till oss idag. Det är roligt att lyssna till dig, tycker jag. Du predikar på ett lite annorlunda sätt. Positivt. Tack så mycket. Vi ska gå vidare och sjunga en sång. Innan vi gör det så vill jag berätta lite om vad som händer i veckan. På tisdag så är det en sån andakt på Solbacka. Klockan 11. Och på lördag den 8 januari då klockan 16 så är det sångandakt på Kvarngården. Och nästa söndag då är det klockan 10. Den 9 januari är det predikan av Anders Olausson, sång av Eleonora och Gubba Martinsson. Eleonora Olausson och Gubba Martinsson. Det står kyrkkaffe, jag vet inte. Nej. Vi har väl ingen kyrkkaffe idag heller, tror jag. Nej. Som vanligt så har vi möjlighet att ge en gåva till församlingen. Och det gör vi ju numera med Swish oftast. Det går att lägga en liten gåva här ute i en box om man vill det. Men annars är det Swish som gäller. Då ska vi sjunga en sång, nummer 259. Saliga visshet, Jesus är min. Då ska vi strax gå in i en stund av förbön. Innan vi gör det och sjunger lite lovsånger så ska vi sjunga en sång som heter Stjärnhimlens konung.
All min längtan, du
som svarar på min bön. Du som bär all min ängslan, du är min frälsning, mitt enda hopp. Du som är mitt ljus, lys upp mitt mörka. Himlens konung, led mig. Du som är min eld, smälter frusen. Skapa i mig liv och gör mig hel. Du som möter all min ängstan. Du som svarar på min bön. Som bär all min ängslan. Du är min frälsning, mitt enda hopp. Du som är mitt ljus, lys upp mitt mörker. Skär himlens konung, led mig. Du som är min eld, svälter frusna. Himlens konung, led mig. Du som är min eld, svälter frusna. Skapa i mig liv och gör Då ska vi gå in i en stund av förbön, bön. Om du känner att du vill komma fram hit, skriva en lapp, be en bön för någon eller för dig själv. Jag vet inte, förbedjare, har vi några sådana här idag, så går det säkert att ordna. Titta på Sara lite där. Så välkomna fram, var med i sången. Den här är ganska ny för oss, men jag tror att en del känner igen den. Så att var gärna med. Vi ska sjunga två sånger på slutet här. Den här heter Bara du Gud. Och nummer två sen, den heter Du är förlåten. Känn ingen skuld, du är förlåten. Jesus har burit sitt kors. Allting är nytt, du står på helig mark. Var finns en kärlek så stark? Och så slutar den här refrängen som passar så bra till prediken idag. Du är försonad med skapelsens Gud. Du är ett barn i Guds famn. Så det slutar vi med, de två sångerna. Välkomna fram.
så klar hur du räddar mig. Nåd i varje dag sköljer över mig. Sköljer över mig. Vi tar bergen av känningen ska du är förlåten. Jesus har burit sitt kors. Allting är nu. Du står på helig mark. En kärlek så stark. Du är förlorad.
Sluta med att tacka er alla som har varit här på plats i Fylstakyrkan och även ni som har lyssnat via närradion. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Gå i den friden. Tack.